finns ju inte några stora skillnader. Alltså det är det som, de skillnader som vi har idag är ju, som bland yngre människor som är i Säfa talar ju detta att pojkar, män är mycket sämre i skolan och sämre kunskap. Det är väl, jag tror att det avspeglas rätt mycket i detta att männen röstar till åt höger och kvinnorna åt vänster. Jag känner mig som en någon sorts hederskvinna. Så där. Ja, men man ska inte allt för mycket tala om dem, va? Men det är klart att jag känner mig hemma i någon, säga, i en vänster. Det har jag alltid varit så länge jag har varit vuxen, kan jag säga. Och det är väldigt många år, många förändringar som har skett under den tiden. Men det är där jag känner mig hemma, och mitt i dem är naturligtvis de som befinner sig till höger. Det är ingen tvekan om den saken. Alltså det.
För vi tänkte prata om det där med vi och dem, och det har ju skett en, minst sagt, en glidning i svensk politik de senaste åren. Det känns inte som så himla länge sedan som man försökte hålla Sverigedemokraterna utanför ett politiskt vi. Och nu känns det kanske snarare som att allt fler börjar köpa Sverigedemokraternas dom, så att säga. Idag har man ju, ridån är ju helt, det finns ju inga hämningar för Jomshoff och Jimmy och deras vänner. Idén om högerns dom är absolut intressant, men vi tänkte att vi skulle prata lite grann idag först om högerns vi. Har du någon tanke om hur det gick till när fördämningarna föll mot SD?
Ja, det man kan säga är ju att detta är en internationell trend, alltså. Men man ska säga, de på den stora scenen, så är det framförallt Donald Trump man kan tänka på. Det är ju det att han tillhör ju de rika, de amerikanska miljardärerna. Han har ett helt stort, enormt hus, en skyskrapa inne i New York. Jag har till och med varit inne i den, inte för att jag känner Trump, utan jag bara varit i farstun där, så att säga. Men det är enormt elegant och så. Det är byggt innan han gjorde sin politiska karriär. Men han är alltså en miljardär, men han är ju också hjälten för alla dessa otaliga, missnöjda amerikaner. Det är ju en väldigt konstig konstellation detta. De har ju egentligen väldigt olika program. Alltså, miljardärerna vill bli ännu rikare, hejdlöst rika, göra vad de vill och så vidare. Medan de här missnöjda, som också i den här amerikanska högern, det är ju någonting helt annat. Alltså, de är missnöjda med mycket, men framförallt är det ju detta att de sitt missnöje, det skyller de på de som de anser inte höra hemma där. I USA är det ju väldigt mycket, det är naturligtvis de svarta, men det är ju väldigt mycket latinos också, och de blir ju fler och fler, va? Och det finns en skräck för detta, att plötsligt blir det en majoritet där, och det är ganska snart det kommer att bli så att liksom det här europeerna, Europaättlingarna blir en minoritet i USA. Ja. Men i Sverige har vi ju samma tendens. Det tog lite längre tid innan vi kom dit, men det var ju trevare. Ni kommer ihåg den förra högerledaren, hon fick ju gå där för att hon sa att vi vill nog ha lite samarbete med Sverigedemokraterna. Och då Ulf Kristersson, när han tog makten, så var det ju nej, det skulle aldrig hända. Och sen så gick det väl, jag vet inte hur många månader, eller kanske gick ett helt år, och så plötsligt så var de i någon sorts allians.
Du lyssnar på det allra första avsnittet av podd Krasst. Jag heter Hanna Strömbom, och dagens gäst är Sven-Erik Lidman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, författare och Marx-känner.
På något egendomligt sätt så är det ju, alltså, de är så oerhört omaka egentligen. Alltså, man tar den typiska moderaten, så är det ju en en man är det ju. Det är ett mycket maskulint parti. Det är Sverigedemokraterna också. Kom ihåg att detta är männens partier de här. Men Moderaterna, det är ju detta framför allt. Det ska vara låga skatter. Det ska vara lätt att bli rik. Det ska löna sig att vara rik, kan man säga. Vi har ju haft en utveckling. Den utvecklingen pågick ju redan Göran Persson avskaffade fastighetsskatten. Och sen avskaffades alla skatter som hade med förmögenhet att göra under Reinfeldt. Så att det är väl bäddat för dem och det fortsätter i detta. Men sedan så är det ju då Sverigedemokraterna. Den typiska Sverigedemokraten är ju en lantis, kan man säga, eller en missnöjd stadsbo. Men det är framförallt en lantis som saknar det man uppfattar som det gamla Sverige. Det var ett förra valet 22. Senaste valet alltså, så var det en programserie som handlade om de här kommunerna där de olika partierna hade varit starkast. Och då var det, när det gällde Sverigedemokraterna, så var det Örkeljunga. Och det var en man som hette, om jag minns rätt, Niklas Bengtsson, som intervjuades där. Och han sa att det han kände var framförallt nostalgi. Han tyckte inte om att det hade kommit in nya människor i Sverige och så. Det är klart, han måste ju höra lite grann närhet i programmet, men det mesta var det att när han var ung, han hade bott hela livet i Örkeljunga, då fanns det fullt av småbruk och små företag och allt det där var borta nu. Så han kände liksom att det var ett helt annat Sverige, och som sagt, han använde ordet nostalgi, vilket för övrigt också är ett inord i USA bland Trump-väljarna där. Men alltså, bara till sist då, alltså, det som är så påfallande är ju att Moderaternas politik är ju rakt emot detta. Alltså, det kommer inte att bli fler småbruk eller i Örkeljunga under dem, utan tvärtom, det kommer att glesas ut ytterligare i Sverige. Men de kan förenas på något bizarrt sätt.
Ja, men för jag tyckte det var spännande att när Alice Teodorescu Måve, heter hon väl numera, för övrigt Mås på Körbu. När hon nu fick den här tillfrågan om att åka till EU för KDs skull, så gick hon ut och var ganska, liksom ganska förnöjt konstaterade att i och med Tidöavtalet så har man redan genomfört hennes idéer. Det är ganska spännande om man ser hur, när hon tog över ledarsidan för GP, så var ju hon en väldigt kontroversiell figur. Det känns inte som så himla många år sedan, och mycket riktigt så kan hon cirkla mellan partierna där idag. Och det man tyckte då var ju kanske snarast en fråga om närmast rasistiska eller protektionistiska förslag som hon kom med och sådär. Hur tänker du att de här två, för alltså hur gifter sig de här liksom konservativa, moderata högerrörelsen med den snarast sentimentala Sverigedemokratin egentligen?
Ja, på något sätt så är det ju så att Sverigedemokraterna har köpt Moderaternas ekonomiska politik, och Moderaterna har köpt Sverigedemokraternas kulturpolitik, eller överhuvudtaget människosyn, så där. Kultur och människosyn, kan man väl säga. Och på det sättet så, ja, så tycks det gå ihop alltså. Men det gör det ju egentligen inte alls. Att deras mål är egentligen helt oförenliga. Den här nostalgin som Niklas Bengtsson i Örkeljunga talar om, det är någonting helt annat än det som jag har under alla år någorlunda följt den här högertankesmedjan Timbro, som ju kom till på 70-talet. Och alla dessa år har jag liksom sett vad har hänt där, va? Och det är ju på ett sätt väldigt märkligt där alltså. Deras paroller och så, de har ju alltid stått väldigt långt till höger, väldigt långt i den här, vad säger, ekonomismen, alltså att ekonomin är det väsentliga, hela samhället bör vara uppbyggt kring marknaden, till den fria marknaden. Det är deras, hela deras paroller, alltså, att det ska vara så.
Jag tänkte på, apropå nostalgi, så tror att du publicerade Samtidskänslan 1965.
Ja. Det är länge sedan.
Det var ett tag sedan. Och igår var det någon som hade kalas Jag var inte bjuden, jag tror inte du var bjuden heller.
Nej.
Statsminister Ulf Kristersson fyllde alltså 60 då, hade kalas. Du har ju alltså i vuxen ålder sett alla hans företrädare. Hur vill du recensera sittande statsminister?
Ja, vad ska jag säga? Att jag tycker att det finns någonting nästan ynkligt över honom. Alltså. Han är ju... Jag kommer ihåg, det var i ett tv-program som jag såg. Det var Jonathan Unge, hette han väl, en komiker. Och det var en fråga, det var en frågesport. Sådär. Det var en fråga han fick. Var en halvledare? Så satt han en stund och så sa han, Ulf Kristersson. Och det tyckte jag, det är fint för han är en typisk halvledare. Va? Så alla de frågor som är viktiga för Sverigedemokraterna, det viker han ner sig omedelbart. Men även miljön till exempel. Det är klart att miljön har aldrig varit någon moderat fråga heller. Men så illa som det är nu har det inte varit. För det var ju det att Jimmy Åkesson gick ut i förra valrörelsen och sa att ja, det här med klimatet, det är inte så viktigt. Sverige behöver inte göra någonting. Kina behöver göra någonting. Han räknar inte med detta att kineserna är ju 1000 gånger fler än svenskarna. Nej, 1000 gånger, nu säger jag väl ändå för mycket. De är 100 gånger fler än svenskarna, ja just det.
Det är bara ett räkneexempel.
Ja, det var ett räkneexempel. Jag drog till lite för mycket kan man säga. Det är lätt att göra det. Den här. Hyperboler heter det på. Jag överdriver lite grann. Men i alla fall, de är väldigt mycket fler. De släpper ut mycket mindre per person. Men de absoluta talen är naturligtvis sådana. Men sån här, det konstiga är att sådana här dumheter kan man kosta på sig i politiken. Alltså, det är något som jag tror är väldigt viktigt är att den intellektuella nivån är ganska låg egentligen i svensk politik idag. Det är tyvärr så. Alltså, jag menar, var det inte så att politiker förr var... det var liksom en annan yrkesbana ändå. Jag menar, det var en ung man i Lund, mycket ung man... 2022 så gick jag på filosofiska föreningen och där fanns en äldre man som var väldigt klipsk och rolig att höra på. Han heter Ernst Wigforss som alltså var finansminister i Sverige under många år och så. Men det var ju en oerhört klipsk man alltså. Väldigt klipsk. Han var intresserad av filosofi. Han kunde säga, göra briljanta inlägg hela tiden. Och en känsla av, nej men det finns ingen sådan här. Jag vet inte, i Sverige, alltså min fru och jag, vi har tittat på en serie om Shakespeare kanske det är fler än jag som, eller vi som har gjort det. Den är briljant och det är som märkligt är att en av dem som talade väldigt initierat om Shakespeare och hans diktning, det var den förre premiärministern Brown, den här Labourmannen som stod i Blairs skugga länge, som sedan under kortare tid var premiärminister i Storbritannien. Men han sa väldigt viktiga, vettiga saker om detta, om Shakespeare alltså. Och det är lite märkligt. Skulle någon svensk partiledare kunna säga någonting vettigt om Strindberg? Jag vet inte. Om man skulle fråga Ulf Kristersson så skulle han säkert fråga vem var det. Eller?
Ännu värre om du frågar Ebba, tror jag.
Förlåt?
Ännu värre om du frågar Ebba Busch, tror jag.
Ja, Ebba Busch, ja.
Högt upp på mitt CV ligger ju då att jag värvade dig som ledarskribent till ETC Göteborg när den fanns. Och då backade jag lite, för jag minns att du väldigt tidigt gjorde en jämförelse som fler skulle komma att göra efter det. Och det var gällande politikens inställning till Sverigedemokraterna och von Pappen. Kommer du ihåg det?
Ja, det kommer jag ihåg.
För att göra en brutal sammanfattning kan vi väl säga att det var en tysk rikskansler som i förlängningen släppte in Hitler till sin post. Det känns som att den parallellen har dragits av fler sedan dess. Men nu kanske det är andra historiska figurer vi skulle behöva hålla oss med. Eller? Hur tänker du?
Ja, jag tycker fortfarande att von Pappen är... bra exempel på det där, alltså att innan jag skrev den här så läste jag en tjock biografi om von Papen, och det var ju detta att när han släppte in Hitler i regeringen så sa han att honom kommer vi att krossa väldigt snart, alltså det är ju inga problem med detta och så, och sen gick det några månader och plötsligt så var det von Papen som var krossad. Det är inte riktigt detsamma. Jag ska inte säga att Sverigedemokraterna är som nazistpartiet, men det är alltså det är på något sätt i samma här. Man vill åt det här hållet. Alltså, nu är det invandrarna framförallt, den halva miljon i Sverige som bekänner sig till islam, alltså som är utsatt för det här, alltså närmast förföljelsen, eller förföljelse kan jag inte säga, men det är väldigt besvärligt, alltså det är.
Men hur skulle du, jag tänker alltså som idéhistoriker, hur skulle du vilja beskriva situationen idag?
Ja, alltså vi vet inte hur det här kommer att sluta. Det har varit en väldigt oroande utveckling, kan vi säga. Alltså det är ju så att den här regeringen tillträdde då sent år 22, och man har hunnit med väldigt mycket. Och det är ju inte minst det här att rättssäkerheten är ju så här, den är hotad, kan man säga. Och även yttrandefriheten. Det är ju detta till exempel det här fullständigt rabiata inställningen till miljörörelsen, klimatrörelsen, och som uppenbarligen backas upp även av justitieministern.
Ja, och fler alltså politiker runt om i Europa som har gjort liknande, ja. Alltså som man pratar om ekoterrorism och sånt, det talade vi om förra gången vi hade det här till exempel med Daniel Larsson.
Ja visst, jo, men det är väldigt oroande, alltså. Det är det att man kan säga det att de som kämpar för klimatet har ju så hela tiden en väldigt säkerställd vetenskap på sin sida. Kunskapen, det är ju alltså så. Det är ingen tvekan om det, att där finns oerhört starka belägg för att det finns ett samband mellan ökningen av koldioxid och högre temperatur. Ja, men jag läste en på flera böcker av Johan Rockström, som ju är en internationell stjärna, förlåt. Och allt annat man kan läsa om detta av de som är insatta. Det är så entydigt detta. Men då Sverigedemokraterna har förklarat att det här är en icke-fråga, inte någon väsentlig fråga i Sverige. Och det har Moderaterna och jag, Kristdemokraterna och
nästan miljöministern också.
Ja, visst. Det på ett sätt är det väldigt skrämmande. Det är verkligen, alltså om man tänker på den framtid, alltså det är, jag kommer, som är så gammal, kommer att komma undan så att säga med blotta förskräckelsen, men jag ser ju, jag har ju barn och barnbarn och barnbarns barn, och jag liksom ser detta, deras liv ska sträcka sig in i, förhoppningsvis in i nästa århundrade, va? Det är ju hemskt.
I april tror jag att kriminalvården gick ut och sa att det kommer behövas 10 nya anstalter i Sverige om man ska genomföra allt som Tidöavtalet vill genomföra. Och nu i år kommer det väl att man kommer, jag vet inte riktigt exakt hur de har fått fram den siffran, men att Sverige kommer få flest, kan komma att få flest fångar i EU. Den här tematiken, den är ändå ganska klassiskt höger, inte sant?
Absolut, absolut. Men det är ju detta att, alltså synen på brott, alltså att någonstans, det var ju ett antal år då man talade om att man skulle ha kriminalvård. Det har ju Jimmy Åkesson, gick han flera år sedan ut och sa att vi ska ha straffanstalter istället, ja. Det är det alltså, det är syn, den gamla, mycket gamla synen på brott som alltså något man ska hämna, som samhället ska hämna. Så det är den bilden som är starkast nu, kan man säga. Det, alltså, jag som har sysslat så mycket med det, Stofia, jag tänker ju då på, fanns en lysande italiensk jurist på 1700-talet som hette Beccaria. Och Beccaria, han hade en för sin tid fullständigt fantastisk föreställning om att det samhället ska göra är inte att hämnas, utan det är att försöka få in dem på rätta banor och så. Och det visar sig ju, alltså all sakkunskap säger ju att Beccaria hade alldeles rätt. Alla som är sakkunniga, även polisen, säger att det viktiga är förebyggande åtgärder, alltså det är skola, det är socialtjänsten och det är naturligtvis polisen, att de tillsammans kan förändra samhällen. Men det lyssnar man inte på, utan man ska kräva sin hämnd. Och det är alltså en väldigt primitiv föreställningsvärld som man har där.
Jag tänker att det också bottnar i en idé om ett vi och ett dom. Alltså, jag skriver ganska mycket om, eller jag håller på med en bok om beroendevård och narkotikapolitiken i praktiken. Och då ska man i och för sig ha med sig att svensk narkotikapolitik är i allra högsta grad S-märkt från början. Men det som har hänt är ju att man nu har gjort straffskärpningar som är mycket värre än vad som initierades av den utredningen som låg innan. Alltså i praktiken så kommer personer som säljer narkotika för att finansiera sitt eget bruk att fylla svenska anstalter. Och då var man också väldigt, väldigt medveten hela vägen om att det här skulle bli en följd. Man skrev också in att man inte fick försöka komma runt det här för att då till varje pris undvika en avkriminalisering av eget bruk. Och där är egentligen det de som åker dit på det, tror jag inte är det de som man hade hoppats på, för man ville sätta åt gängkriminaliteten. Men de liksom följde med. Alltså det finns någon sorts idé om en samhällsmedborgare som är ren och rätt, och jag vet inte vad jag vågar säga ens i form av rasistidéer också, men någonstans att de, det vill säga de som är kriminella eller som är beroende eller som inte hör hit, de ska på något sätt undan och bort liksom. Är den här, har den, nu är det ju liksom lite mer än en hypotes kanske, men jag tänker, har den liksom tanken följt med den konservativa inställningen till brott och straff alltid, eller är det en följd av det här giftet med Sverigedemokraterna?
Ja, man kan säga att det är en klassisk, typisk konservativ föreställningsvärld. Men jag är så gammal så jag kommer ihåg den så kallade batongmormor. Jag har glömt vad hon hette för någonting. Det var i Växjö. Hon gick alltid ut väldigt hårt med straff, straff, straff. Men sen fanns det en högerledare en gång i tiden. Honom får man inte glömma. Jarl Hjalmarsson. Han var mycket för straff så länge han var högerledare. Men sedan, han var en gammal jurist och sådär. Sedan när han pensionerade som högerledare så blev han ju alltså ledare för föreställningen om en human kriminalvård. Det var som en vänd hand alltså.
När fan blir gammal och så vidare.
Ja, det kan man kanske säga. Men alltså han gjorde väldigt bra saker, kan man säga där. Så att, ja det är svårt att säga. Men som sagt, det är en väldigt typisk konservativ bild det här. Den är grundad i Bibeln också, alltså någonstans. Alltså detta.
Hur då?
Öga för öga, tand för tand. Det är Gamla testamentet. Där är ju väldigt hårda straffsatser, kan man säga.
Det är innan Jesus.
Det är innan Jesus. Jesus var väl inte... Det var rövaren, som den botfärdige rövaren och så. Så att det var ju någonting helt annat. Men och så Gamla testamentet spelar ju en väldigt stor roll också i Svenska kyrkan länge.
Jag tänkte att vi skulle prata lite om framtidsvisionen och vad man kan tänka sig önskas från högern. Jag roade mig lite för jag tänkte, vad säger Moderaterna? Och då hittade jag i deras idéprogram så har de listat ett antal löften. Och det var ganska många. Frihet och ansvar kunde man kanske anat. Trygghet. Jämlikhet. Det känns ganska bekvämt nu, tycker jag. Hållbarhet, även. Bra. Internationell öppenhet. Fri företagsamhet. Där börjar man känna sig att man visste vad man var. Mm. Sen kom klassresor. Och då frågade Kristina här förut om de menar sådana man gör med klassen. Till Kiel. Det var inte det de menade. Men välfärd, ansvarsfull invandring och integration. Alltså jag tänker att alla partier har ett idéprogram. Det finns lite såna klassiska gamla valslogan som flera partier har använt oavsett hemvist och sådär. Det är väldigt lätt att ha många, många fina ord i rullning. Men vad tänker du om högerns framtidsvision?
Alltså på ett sätt kan man säga att egentligen har högern inga framtidsvisioner. De kan ha en önskelista som det här är, som låter väldigt bra, som låter ju nästan ideologiöverskridande. Men jämlikhet är inte deras bord alls, men det har blivit detta här, alltså, eller de vill detta. Men det är ett citat egentligen som jag tycker som fanns alltså si eller så i Moderaternas idéprogram tidigare. Men det uttrycks också av den här Timbro, alltså tankesmedjan. Lösningen på samhällets ekonomiska problem är alltid en resa ut i det okända. Det är alltså, ja, men det är egentligen den, alltså den framtidsvision man har, alltså detta att man ska lösa samhällsekonomiska problem, men vad som blir resultatet av detta är, det har vi ingen aning om. Man kan säga att den här tanken har man hämtat närmast från en av de stora, de här nyliberala ekonomerna, den som de fortfarande är aktuell, en österrikare som sedan gjorde karriär i olika länder i Europa och USA, som heter Friedrich von Hayek. Och Friedrich von Hayek, han skriver just detta, han säger om framtiden, det är alltså, vi håller en liten mosaikbit i handen, men vi ser inte hela mosaiken. Alltså det, vart vi är på väg, det vet vi inte. Och vad är anledningen till detta? Jo, den är väldigt enkel och den ligger alltså centralt ännu i Moderaternas hela föreställningsvärld. Det är alltså föreställningen att det viktiga i samhället, det är marknaden. Det viktiga som kommer an på oss var och en, det är valfriheten. Jag kan komma ihåg detta, alltså man kan välja fritt. Vem ska välja allt? Inte bara i snabbköpet när man handlar, man shoppar, utan man ska välja skola och man ska välja åldringsvård och jag vet inte allt. Alltså man kan välja oerhört mycket. Kom ihåg den gamla nu avlidne utbildnings- och kulturministern Bengt Göransson. Han sa väldigt klokt någon gång att det här valfrihet som den enda friheten, det är ju detta valfrihet. Det är alltid någon annan som har plockat fram varorna. Jag ska säga det att jag tycker det är väldigt bra att det finns en väldigt massa olika sorters tandkräm i snabbköpet. Visste det det? Jag har ingenting emot det alls. Jag var ju ganska mycket i gamla Östtyskland och även en del i Sovjet och Polen och så vidare. De här trista, tomma hyllorna, det var förfärligt alltså. Så att jag har ingenting emot detta. I affären har jag valfrihet, visst. Men att detta är allt i livet. Bengt Göransson sa att liksom den stora friheten, det är den existentiella friheten. Han drog en parallell, en klassisk gammal dikter vid Gustav Geijer. Alltså han var en konservativ man, mycket inflytelserik konservativ man. Detta är på 1830-talet, så det är länge sedan, nästan 200 år sedan. Men plötsligt så övergick han till det som då var det radikalaste alternativet, alltså till liberalerna. För han skrev en dikt som heter Nyåret 1838 om detta. Han jämförde med en båtfärd på ett stormigt hav, alltså det här. Att han vet inte vart det bär, men... Det är den stora existentiella friheten som vi nog kan känna alla, men det vi har alla gjort våra existentiella val, med detta att förälska sig i någon och sedan till och med vilja leva livet tillsammans med det. Det är ett stort existentiellt val, och det, på ett sätt för många är ju som vilket yrke man väljer, det är också existentiellt och ett stort val så där. Men bara vara den som väljer i snabbköpet eller väljer skola åt barn och så, det är ju alltid begränsat, för det är precis, man är hänvisad till det som finns där. Man kan inte vidga sina vyer eller så.
Nej, och det går såklart att ha olika åsikter om det, men den här utförsäljningen av allt möjligt, jag hade inte varit jätteledsen om det fanns ett apoteket. Och att det såldes kanske lite färre sorters bös där.
Ja, just det.
Det är också en valfrihet som snarare är placerad hos försäljningen, så att säga.
Ja, visst. Apotek är ju en sån där skandal. Alltså jag har en dotter som är sjuksköterska. Hon sa ju det att diabetesmediciner, det är allt, hela tiden. Alltså det finns väldigt kort tid framför finns det tillgång på den. Och det är ju livsviktiga mediciner för väldigt många människor i landet. Och apotek, alltså... Min fru och jag har ett sommarhus i Degeberga i Skåne, och nu finns det faktiskt kvar ett apotek, men de har bara öppet några timmar i veckan. Så det är väldigt lite. Va?
Nu är för och dålig marknad.
Det är för dålig marknad, ja. Det är helt marknadsstyrt där. Göteborg bor det mycket människor. Vi är sjukliga av oss och springer och köper mediciner hela tiden. Men det är inte så många människor i Degeberga och däromkring, så att behovet är mindre. Och vi ska inte tala om Norrlands inland, hur långt är det mellan apoteken där?
Men jag tänker också att det som är spännande med den här inställningen att marknaden ska lösa det, den, om inte annat blev den väldigt tydlig när covid-19 kom, och det visade sig att beredskapslager också skulle ha skötts av marknaden, som visst inte var så intresserad av att hålla sig med munskydd för framtida behov, så vi hade inga.
Nej, det är ju helt enkelt så att det var ju, från början var det en japansk idé, men som sedan slog igenom hela kapitalismen, och det är det som kallas på engelska heter just in time. Alltså detta att man ska inte hålla en massa lager, utan allt ska liksom rulla på. Man producerar något och sen ska det snabbt kunna försäljas och konsumeras. Men det är alltså just det här att valfriheten är något avgörande i samhället, och det är ju det som gör att framtiden blir så oöverskådlig. Man kan inte planera samtidigt. Jag har ju intresserat mig på senare tid väldigt mycket för det här att det fanns ju i Sverige för bara några decennier sedan väldigt mycket ett utvecklingstänkande. Alltså man talar inte bara om olika enskilda saker, kärnkraften, så var det utveckling, utan man talade om samhällsutvecklingen. Det var liksom förr, och det var en idé om att det här kan man göra bättre. Det var ett reformprogram hela tiden pågående. Men så är det ju inte nu. Utan det är de politiska reformerna, de du har talat om, det är ju hela tiden just in time. Det är plötsligt så kommer det någonting. Det är ju som rymdstenar som ramlar över oss bara. Sådär, alla plötsliga åtgärder, och plötsligt så ska yttrandefriheten inskränkas, och det inskränkas, och det förändras och så vidare.
Behov vi inte visste att vi hade. Men det är svårt, jag kanske bara är trög, men jag har svårt att förstå hur man bygger politik på en önskelista som någonstans är placerad på vägen. Alltså att målet egentligen inte är en samhällsutveckling. Vad gör det med en ideologi att inte ha en vision om vart man ska?
Nej, det innebär alltså att... På ett sätt, alltså, är det en fungerande marknad. Det har ju framförallt blivit en fungerande finansmarknad, det vill säga all den spekulation som finns där, som naturligtvis drar med de produktiva företagen i sin häxjakt på vinster och så också. Men det har ju blivit väldigt mycket det här att göra vinster på pengar helt enkelt, som ju är naturligtvis helt illusoriskt. Men det har blivit centrum, det hela. Vi har alltså sen ett antal år, det som man sällan talar om, men nu har börjat tala lite grann om detta, att vi har den här Riksbanken som bestämmer helt och hållet räntesatserna, och där sitter några ekonomer där, och illusionen är att de är opartiska, de talar utifrån en objektiv vetenskap, men så är det naturligtvis inte, utan ekonomin är alltid ideologiskt kontroversiell. De har sina partsintressen, och de är ju väldigt mycket för alltså marknadssamhället.
Det är inte så mycket straffskärpning på att tömma statskassan på välfärdspengar?
Inte det minsta, nej, utan det håller man ju på med hela tiden. Alltså det är det man satsar tiotals miljarder på försvaret. Alla fängelserna kommer att kosta mycket. Hela den här apparaten, den kommer att dra till sig pengar. Samtidigt som vi vet att vården måste dra ner år efter år. Skolorna, överhuvudtaget allt det där som finns närmast oss alla, det dras ner. Det sparas på. Och det är ju inte bara den här nuvarande regeringen, utan det har ju varit länge så alltså, att det är väldigt svårt att få budgetar att gå ihop och sådär. Om man tänker vissa centrala områden i samhället, om vi bara tar en sån där väldigt central sak i samhället som förlossningsvården. Alltså. Den är... Det är förfärligt att vara barnmorska. Den här dotterdottern som är sjuksköterska, hon ska utbilda sig till barnmorska nu. Jag tänker det, men snälla människa, alltså det är ju underbart en sån idé hon har. Men i det här samhället, det liv som barnmorskorna får leva, alltså, med alldeles för få, har alldeles för mycket att göra. Enormt ansvar hela tiden. Högern har ju överhuvudtaget ingen föreställning om samhällsutveckling. Man kan inte ha det, den resa in i det okända. Man kan ha en önskelista. Det visar hur bra man önskar sig med det, med önskelista. Det är ingen som kan säga, men det här har du inte genomfört. Det är ingen som kan säga det. Nej, men det var bara som vi önskade, men det gick inte. För att vi behövde så oerhört mycket pengar till försvaret.
Man är sin egen tomte.
Man är sin egen tomte, ja.
Du, Sven-Erik, är du rädd för kriget nu?
Ja, krig är ju fasansfullt. Alltså. Det är fasansfullt. Men...
Är du rädd för krig på svenskt territorium?
Nej, alltså det är ju det. Vi hade liksom, det var uppenbarligen så där arrangerat det här att Kristersson skulle säga att det här var det värsta sedan andra världskriget, vilket ju är... Om man har, som jag har levt hela denna tid, så vet jag att det har varit mycket, mycket värre. Alltså, Kubakrisen 1962, då var jag en ung man, och då kom jag ihåg att då var det ju bara timmar från den stora katastrofen. Och då hade vi ju alltså varit visserligen inte det direkta målet, men vi hade strykit med då också. Så, jag menar, att jämföra det... Alltså, det är klart, alltså, Putin är ju fruktansvärd figur. Alltså, fasansfull. Han är ju liksom mardrömmen. Han är liksom... Han tillhör den här stora högervågen, kan man lugnt säga. Rysk nationalist och samtidigt en oligark. En som har samlat miljarder från den gamla ryska statskassan. Men en förfärlig figur. Men det är det att Alltså han har ju sysselsatt i Ukraina, och det, alltså det jag tycker det är ju att det svenska stödet utåt, det internationella stödet för Ukraina måste ju fortsätta bli större. Han är han sitter fast där, alltså nu kanske kraft av sin numerär att han så småningom kan man pressa tillbaka, men det förutsätter ett väldigt stort motstånd. Men sen, jag menar, han har ju alla möjliga andra mål långt innan han kommer till Sverige, alltså det är Moldavien och det etc etc etc. Det är ju tyvärr alltså de baltiska staterna, naturligtvis har han sin tänker han att det skulle tillhöra det gamla Sovjetimperiet då, och så. Men alltså jag tror inte det blir krig i Sverige, det tror jag inte, utan det tror jag det är liksom en kupp. Statsministern och överbefälhavaren ska ju ha något företag nu, han ska göra pengar på det här med krigsriskerna och så att det, ja.
Han säger upprepade tillfällen att han är marinerad i lojalitet.
Ja, just det. Men jag menar, alltså, krig är fruktansvärt. Jag håller på att läsa den gamle tyske filosofen Kant, det har jag gjort många gånger i mitt liv, men nu är det att det är snart 300 år sedan han föddes, så att, ja, då måste man läsa Kant. Men då läser jag bland annat en underbar skrift som jag läst tidigare som heter Som evigen friden, alltså till den eviga freden, det vill säga krigets fred eller frid. Tyska är ju friden, är både fred och frid. Alltså han talar om detta kriget. Det är ju alltså, målet är ju att döda människor. Så att det är kyrkogårdens frid som så här är krigets yttersta mål. Och jag tycker det är en fantastisk bok. Alltså. Den är mer än 200 år gammal, men den är väldigt fin.
Jag tänker att vi ska prata lite grann om svenskheten och någonstans, för att det finns ju ett fokus på nationalstaten och det finns också den här oheliga sörjan som vi har varit inne på lite grann med olika konservativa, ja, vad ska man säga, nygiften. Det finns ändå någon form av lite krigshets eller en skräck för kriget som man på något vis känns som att den trissar upp i Sverige, och då är det ju Putin man pratar om. Man pratar inte om folkmordet i Gaza eller de 10 000 döda barnen där. Där har man ju en magstarkt icke-agerande från svenskt officiellt håll, tycker jag. Men vad har svenska politiker att vinna på den här förhållningssättet till att tala om möjligt krig i Sverige och så?
Ja, det är naturligtvis detta att tänka sig att det blir någon sorts starkare svensk sammanhållning, svensk enhet, en typ av Sverige som man vill ha. Alltså. Det är inte islam då, trots att det finns en halv miljon muslimer i Sverige, så är det inte islam, utan det är något Sverige. Alltså, det har kommit en avhandling av en kvinna som heter Julia Håkansson som har skrivit om historiebilden i Dansk Folkeparti och i Sverigedemokraterna. Och det visar sig att när Sverigedemokraterna började så talade de fortfarande mycket om Gustav II Adolf och Karl XII och så, men det har de nästan släppt nu alltså. Därför att det är folkhemmet de talar om. De hävdar ju att det var ju egentligen en gammal höger idé i detta. Det var, alltså, ordet kommer ju från en gammal högerteoretiker. Men det är ju fullständigt lögn, för att det var ju de socialdemokratiska regeringarna från 30-talet och framåt som byggde upp det här folkhemmet och allt som vi förknippar med det. Så det är bara en historisk lögn. Men då kör man med alltså detta.
Ja, men det är också svårt att idolisera kanske karoliner och så när man närmar sig faktisk makt, tycker jag.
Ja, man hade väl kunnat detta, men det har ju funnits makthavare i Sverige tidigare för 100 år sedan som höll Karl XII högt. Det kan man säga. Men det är det att, nej, alltså jag tror på ett sätt så är det ju det att historiemedvetandet i Sverige har ju blivit mycket mindre. Så det, man vinner inte så mycket på att tala om Karl XII. Men däremot att tala om folkhemmet som något, ett högerprojekt och något som Socialdemokraterna har förstört och som man möjligen kan bygga upp tillsammans med Moderaterna. Det är väl tanken där. vad man nu ska tro om det. Men det är uttaget den här föreställningen om någon sorts Sverige, alltså det är en mycket diffus bild av Sverige egentligen. Men det har någonting med trygghet att göra. Det, på ett sätt så är det väl drömmen om det gamla bondesamhället. Det är med som där mannen Niklas Bengtsson i Örkeljunga, det är ju typiskt detta. Alltså det med det här, den försvinnande landsbygden, jag kan känna någon sorts sympati med liksom det här att jag växte själv upp i Vittskövle i östra Skåne, betydligt längre sydöstut från Örkeljunga, men jag kommer ihåg detta, att det var ju en oerhört levande by, det fanns ett stort gods där, och jag kommer ihåg bygatan som gick där fullt av hästskjutsar, och det var folk på gamla kooperativa, som var en sån där gammal affär som hade seldon i taket och ägg, konserverade ägg i vattenglas i källaren, och ja, det var allt däremellan och så. Det var fullt av liv, och det fanns en smedja, och det fanns, jag gick igenom Vittskövle i fjol, och då var det att det var alldeles tomt. Mitt på dagen såg man ingenting. Alltså det bor ju folk där, men de jobbar i Kristianstad eller kanske i Lund till och med. Det var alldeles tomt. Det var en kvinna som vattnade på kyrkogården, och sen var det några turister som stod och tittade på slottet. Det var allt vi såg, alltså vi gick genom byn. Alltså jag kan förstå Niklas Bengtssons nostalgi. Man tänker, men det var ju fint när det här en gång i tiden. Ja, det är fint fortfarande, men det är något annat. Liksom den här nostalgin, men det är ju det att vad skulle Moderaterna göra åt detta? De får inte liv i Örkeljunga eller liv i Vittskövle.
Men det kanske också är därför som man närmar sig den här rasistiska idén om viet och domet. Ja, som det... vi också delar på vårt vi.
Ja, det är ju detta. Alltså det är ju, det har ju hänt väldigt mycket negativt av detta. Det är klart att vi hade i början av 1990-talet det parti som hette Nydemokrati. Det var de här, ni kommer ihåg de där bägge tjommarna, Bert Karlsson och Ian Wachtmeister. Det var två riktiga tjommar sådär. Men som fick en massa röster därför att de avskydde den invandring som fanns då. Då var det framförallt från Jugoslavien, och tidigare hade det varit från Latinamerika eller Sydamerika framförallt. Det är ju väldigt intressant. Du hade ju en fantastisk doktorand vars avhandling nu är översatt till spanska. Med andra medel, krig, socialism och krig, från Clausewitz till Che Guevara. Som är en fantastiskt fin avhandling. Men nu har den kommit på... Amanda är tyvärr död sedan 15 år, det väl. Men den är fin. Men det fanns alltså då, jag kommer ihåg då ändå att det fanns ju en integration då. Och så Amanda blev ju, mer svensk än, Amanda Peralta, ja. Hon blev mer svensk än, ja, alltså hon, det var ju det att hon hade hela tiden det här dubbla perspektivet, Argentina och Sverige. Kunde perfekt svenska och... naturligtvis spanska och ja.
Innan Amanda Beatrice Peralta blev idéhistoriker i Göteborg så var hon gerillasoldat och stred mot militärdiktaturen i Argentina. Enligt bland andra svenskt kvinnobiografiskt lexikon så skottskadades hon då hon sköt sig ut ur fångenskap, och 1977 kom hon till Sverige som politisk flykting. Hon dog år 2009.
Sverigedemokraterna, deras enda stora idé är ju detta att vilken invandring som helst är något hemskt. Va? Och då med den här flyktingkrisen, alltså kriget framförallt i Syrien 2015, de var lite tysta då ett slag, men sen har de ju blivit desto väsniga, och nu har de fått med sig stor del av politiska fältet. Alltså, jag menar, det är ju patetiskt detta att Socialdemokraterna säger att men vi var allra först med att vara emot invandring. Jag kommer ihåg bara ett minne jag har, det är inte så många år sedan, det var ju 2015. Då var det ju då kom dessa enorma flyktingströmmar som passerade, nästan alla passerade Malmö. Och jag var nere i Malmö och föreläste någonting. Och då kommer jag ihåg att när jag kom till det Stortorget där så var det ju smockfullt av folk. Jag sällade mig till dem, alla med skyltar där det stod Refugees Welcome. Och på Malmö station där gick det omkring människor med armbindlar där det stod arabi på, alltså det arabiska. Så att de var väl omhändertagna. Det var liksom en fantastisk stämning då, va? Men det är klart att då lurade Sverigedemokrater och säkert en del moderater också i buskarna där. Och det blev det problem, alltså det var det att Sverige hade ju, alltså man kunde inte ta hand om dessa flyktingmän. Och en viktig anledning där var ju helt enkelt att så mycket av samhället, det omhändertagande samhället, hade ju redan rustats ner, och värre har det blivit sedan dess.
Men jag tänker att den här förmenta svenskheten som man nu börjar bolla med och koppla till någon sorts försvarsvillighet. Nu tappade jag precis hur han sa det, men häromsisten som vem som skulle liksom vilja försvara Sverige och så vidare. Alltså någonstans så bygger den, om man tänker sig att den då bygger på ett tänkt hot om krig. Om vi utgår från att vi kanske inte står inför ett krig i Sverige. Det är lite om 10 poängs, vart är vi på väg? Alltså vad tänker du, hur långt kan man dra den här idén om svenskheten?
Alltså jag tyckte det var ett fasansfullt tal egentligen. Oändligt omdömeslöst av Kristersson det här, att det finns folk här som kommer någonstans långt bort ifrån och som inte kan tänka sig att försvara det här landet. Och så. Det är ju fullständigt sanslöst. Alltså, de flesta av de människorna har ju själva upplevt verkliga krig med alla dess faser och så. De vet, jag kommer ihåg Amanda Peralta, hon sa det började ju alltså med, det var ju så där kring 90-talet, början av 90-talet, så var det ju verkligen mycket så där hatiska stämningar, det var sån här skinheads och allt möjligt sånt här, och så sa hon det att de där skinheadsen, de ska ju vara lite försiktiga, för de som har kommit utifrån, de är vana vid att slåss. Och så var det naturligtvis. Till skillnad från skinheadsen så var de vana vid att vara i krig helt enkelt. Och det är, tycker det är liksom den här föreställningen att det finns en svenskhet som är som vi som har föräldrar som är från födda i Sverige och så vidare. De flesta av oss har ju några anmödrar eller anfäder som inte är födda i Sverige, men det räknas ju inte när det är 3 generationer eller 4 bort, så räknas ju inte det.
Vad tänker du att vi borde formulera att vi borde bygga vårt vi på istället?
Det är ju en oändligt svår fråga egentligen. Jag tycker det är intressant på ett sätt detta, att det har ju kommit en sån oerhörd massa väldigt exakt fin kunskap under min livstid, verkligen. Jag läste lite genetik bara för att orientera mig i Lund i början av 60-talet. Då var ju bilden av människor och människors skillnad mellan män och kvinnor, mellan olika raser, som han hade först, att det var ju ändå rätt stora skillnader. Det var professorn som stod och föreläste om detta. Och han var en storhet på sin tid. Nu vet alltså man vet väldigt exakt att människor är så enormt lika, alltså. Biologiskt är vi så oerhört lika. den största variationen i mänskliga, det är i Afrika, och det beror på att där har de det är därifrån vi alla kommer, men annars är det alltså det är inte alls som hundar som är väldigt skilda från vargar och så, utan vi är vargar fortfarande allsamman.
Blove här är ingen varg alltså.
Nej, den är väldigt olika en varg.
Men, fransk bulldog.
men alltså vi är så oerhört lika, och då är det alltså just detta att då är det nu alltså en marknad för rasism och för föreställningar om nationella olikheter och sådant som jag det är inte bara det att det är förskräckligt, det är hemska uppfattningar, utan det är också så mycket okunnighet i dem också, att det är något, finns något speciellt svenskt, va? Det är, ja.
Men alltså, en av alla saker som jag skulle vilja tacka dig för är ju ditt sätt att dela med dig av det du kan och din bildning och dina insikter till allmänheten. Alltså att det här tillgängliggörandet av kunskaper. Men i den här tiden som vi är, alltså hur känns det att vara Sven-Erik Lidman i en tid av sånt kunskapsfrakt?
Jag är inte van av, jag vet ingenting om hur det är att vara någon annan, eftersom jag alltid har varit detta i en massa år. Men jag tycker det är väldigt sorgligt att det finns den här, alltså detta kunskapsförakt, den här ignorans som det är fråga om. Alltså, jag har ju alltid, eftersom jag är idéhistoriker och sysslat mycket med vetenskapshistoria, olika vetenskapshistoria, så är jag så väldigt imponerad av detta och så, men att det finns idag mycket mer än det fanns för 30 eller 50 år sedan, ett slags förakt för kunskap. Alltså det är ju det att, men man kommer från Vittskövle som gör det, fanns en kolossal massa vidskepelse och man trodde på spöken och allt möjligt. Väldigt mycket och sådär, va. Men det var liksom, man kände att det var på reträtt det där, va. Men nu är det som om spökena kom tillbaka, va. Det är alla möjliga bizarra föreställningar. Jag kan bara tänka de här antivaxarna, de här som säger vaccination, det är farligt, man blir autist av vacciner och man, jag vet inte allt. Alltså man tänker vaccinets historia, det var ju det, smittkopp var ju en av de absolut fasansfullaste sjukdomar som fanns. Och detta blev alltså ett motmedel mot detta, alltså man har fått det ena vaccinet efter det andra. Och det mest fantastiska senare tid var ju det här, det som fick Nobelpriset nu senast, de här mRNA-vaccinerna. Men då är det som sprids det olika bizarra föreställningar om detta, hur farligt detta, och det är överheten som tvingar oss till detta och så vidare. När man är så gammal som jag så blir man vaccinerad ständigt och jämt. Jag är vaccinerad 7 gånger mot covid. tycker det känns väldigt bra.
Tycker inte du verkar så jätteautistisk heller, faktiskt?
Ingen
funkofobi här, men ändå. Men jag tänker också på, alltså, hinner vi tala om klass? Ja. Vi kan väl säga att du är ganska bra på att prata om klass. Men jag har förstått att, eller så här, rätta mig om jag har fel. Jag har lyssnat på lite andra inslag där du har varit med och förstått att när jag läste sociologi för 20-något år sedan, då var det ett mycket mer givet begrepp inom sociala vetenskaper. Hur är klassbegreppet, hur står det sig inom akademin idag?
Jag kan inte säga att jag är utanför akademin sedan länge, men jag har ju märkt det och förstått det, att det står mycket sämre idag. Jag tycker att vi lever ju väldigt mycket i ett klassamhälle. Det är ingen tvekan om detta. Men däremot man talar mycket mer om etnicitet och så. Och etnicitet, ja. Ja, men det här, människor är så oerhört lika, men deras möjligheter i livet, deras ekonomiska möjligheter och deras bakgrund är så oerhört olika. Det är klass alltså. Det är klass.
Vi har för det som är intressant med den här, jag läste upp lite på skoj, men alla idéprogrammet från Moderaterna, det där är ju klassresan. Den är ju inte, det är inte klassutjämning. Man vill ha möjlighet att byta klass. Kan man tala om ett klassförakt idag? Retorisk fråga lite.
Du menar klassförakt mot, ja, absolut.
Men hur ska man förhålla sig till det när den offentliga debatten inte längre talar om klass?
Nej, alltså det enda man kan göra, det enda jag försöker göra är att tala om klass. Det är detta att den finns här, alltså den finns här ibland oss väldigt mycket, men ändå är det, man vill inte tala om det, utan man kan tala om etnicitet, och det är så oerhört enkelt, därför att det är, vi människor är ju på ett sätt väldigt ytliga varelser, så det första vi ser är att ja, men den här personen ser inte ut att vara född i Sverige eller något sånt där, och det är liksom. Och det är först när förnuftet kommer in, det spelar ju ingen roll, absolut ingen roll. Men det är så många som fastnar i det ytliga där. Va? Och det uppmuntras då när man talar mycket om etnicitet och så. Det är klart, alltså, ja, men jag kan inte, språk, kultur som man är född in i och så, det spelar en roll. Men det intressanta är ju att allt visar att exempel en stor fördel att födas växa upp med två språk eller tre språk. Men jag kan ju känna det att jag bara växte bara upp med svenska, och det är en nackdel. Alltså.
Du är ganska bra på tyska också, tror jag. Ja, om du läser kant på tyska, då är man okej på tyska, tycker jag.
Jag kan tyska, men det har jag sysslat så väldigt mycket med. Så det, engelska, det är klart, jo, det går ju, och franska lite sådär. Och, ja, jo. Jo, det är några språk sådär, va? Det, men det är inte så särskilt imponerande egentligen. Tänk på de som föds med flera språk. Men i Afrika är det väldigt vanligt att ha åtminstone tre språk som man rör sig på från början.
Men jag tänker någonstans lite grann det här som jag kanske var inne på också förut, med hur man bygger ett vi. Alltså, vad tänker du att man borde fokusera på som ett lite motmedel till den här rasistiska protektionismen och allt vad som för sig går i den framtidslösa högervisionen? Alltså, vad borde man lägga fokus på, tycker du, från vänsterhåll?
Först är det alla människors likhet. Alltså det tycker jag är basen, detta. Att det är någonting vi har nu, att vi kan se lite olika ut. Vi är män och vi är kvinnor, vi är unga, vi är gamla och så vidare. Men vi är väldigt, väldigt lika. Alltså det är grundläggande. Och sedan så har vi våra språk och vår kultur, och detta är, ska man inte trolla bort. Alltså att det förhåller sig på det sättet. Men samtidigt, men jag känner ständigt det att det är så viktigt, och i synnerhet idag, va, att påpeka detta, att det här samhället klarar sig inte, framförallt inte de basala funktionerna, utan att vi har en invandring, att vi har människor som kommer någon annanstans ifrån. Alltså, jag har ju haft tur, jag har inte varit så särskilt mycket sjuk, men när jag har varit i kontakt med sjukvården så har jag ju sådär noterat att det är väldigt många som uppenbarligen inte är så här födda i Sverige som jobbar där. Vi skulle inte klara oss utan detta. Alltså bara som det här fullständigt grundläggande fakta om det mest basala i Sverige och så. Att, ja, kulturernas likhet också, att de är olika, men det är i alla fall så oerhört mycket vi har gemensamt. Och sen är, det finns också rent biologiska fakta. Alltså dels är detta att kvinnor och män, som jag har blivit uppenbart väldigt mycket under min livstid, detta att det finns inte några stora skillnader. Alltså det är det som, de skillnader som vi har idag är ju, som bland yngre människor som är i sig för att tala, är ju detta att pojkar, män är mycket sämre i skolan och sämre kunskap. Det är väl, jag tror att det avspeglas rätt mycket i detta, att männen röstar åt höger och kvinnorna åt vänster. Jag känner mig som en någon sorts hederskvinna. Så där. det sammanhanget. Men det är ju ett verkligt problem i vårt samhälle detta. Att vi har dålig skola, att skolan har blivit någon sorts affärsidé. Det är ju tillhör det värsta. Det har jag liksom hatat i alla de år det har funnits det här och skrivit om det och grejat om det och sådär. Och det, jag tycker det är förfärligt att det är på det sättet.
Det går så där med att ha skolan på marknaden, kan man säga.
Det går väldigt dåligt.
Här följer några frågor från den publik som följde samtalet live. Först ut var kvällens DJ, Tatiana Madrid.
Det du nämnde precis, just att det är liksom många invandrare som är på jobb. Liksom, som, och om de inte skulle jobba där så skulle väldigt mycket av liksom vardagen stanna av. Men, och det här har man ju sett, alltså i Brexit var det ju också det här att det blev ju problem av att folk inte kunde komma dit och jobba och så. Och hur kan man då, hur tänker du, hur kan man förklara den här? Alltså man ser ju exempel från andra ställen, andra länder, att det inte går att ha ett fungerande samhälle utan liksom alla typer av människor. Alltså vad är det här någon slags strategisk idioti, strategisk okunnighet, eller vad liksom vad, hur kommer det sig att man bara, ja.
Ja, det är en mycket bra, mycket viktig fråga, men samtidigt väldigt svår att svara på egentligen. Men ja, men alltså detta, tjata om detta, hur väldigt viktigt det är med den här, alltså den här strömmen av människor utifrån. Det tror jag är det första detta, att, och detta att de flesta av dem, de allra flesta av dem fungerar väldigt väl. Alltså Leif G.W. Persson, som brukar uttala sig mycket om brott och allt möjligt sånt där, han säger ju det att idag i Sverige, alltså 97% i landet håller sig borta från brott. När det gäller alltså de som har kommit nya invandrare, där är det 5%. Den skillnaden är alltså på ett sätt väldigt liten, men den är väldigt märkbar. Men den är ju övergående. Alltså, vi vet ju hela tiden detta att brottslighet har väldigt mycket att göra med var man kommer ifrån och sådär. Alltså, jag tar inte om land nu, utan varifrån i samhället.
Siffrorna 97
och 95. Det, jag går inte god med detta Leif G.W. Perssons siffror, så att han är expert på det, så att jag tror på det.
Jag tänkte på det här med klassstrukturen i Sverige. Jag uppfattar det som att klassskillnaden har ökat. Vi har fått ett låglöneproletariat och vi har fått fler miljardärer i Sverige som lever på inkomster från kapital, fastigheter och mark och sådär. Och samtidigt så sker en sorts polarisering i riksdagen också. Att de här liberala, klassiska liberala borgerliga partierna har ju minskat stöd, samtidigt som Sverigedemokraterna får ökat stöd. Tänker du att det finns något samband där mellan?
Ja, alltså det är ju detta att den här alliansen mellan Sverigedemokraterna och de här, man kan väl nu säga, tre högerpartierna, den är ju väldigt konstig, va? För att de egentligen vill de inte alls samma sak, va? Ja, liberalerna vet jag inte vad de vill. Det är omöjligt. De vet inte ens själva. Alltså Johan Persson vet uppenbarligen inte själv vad han vill. Ja, det. Men alltså, jag tycker det finns oerhört mycket statistik och så som visar att att vi har ett djupnande klassamhälle. Med en bok som jag läste med stort intresse, det var Andreas Cervenkas Gir i Sverige, som jag tycker är väldigt, väldigt fin. Alltså, jag tror inte gir egentligen är det rätta ordet, för det är inte något karaktärsfel, utan det är bara det att människor utnyttjar sina möjligheter i den position de befinner sig. Och då är det alltså lätt i Sverige om man är rik. Det är som Diding, ni vet, han i Varberg, som är född med en massa miljoner och har blivit ännu rikare sedan dess, men det är långt åt vänster. Han säger att ja, men är man rik så är det mycket lättare att bli ännu rikare. Och det tror jag är riktigt, alltså det är att så är det i vårt land då. Men att den typen av upplysningar måste komma ut, måste bli viktiga, måste spridas. Men det är inte lätt att göra det när vi har alltså en opinion som går väldigt mycket åt höger. När vi också har akademiska ämnen som skulle syssla med klassamhället som inte gör det i första hand. Så att det är ett motstånd där. Men det gäller. Vi ska inte ge upp, utan vi ska fortsätta ansätta och visa detta. Det finns hur mycket statistik som helst och det finns en hel del fina framställningar om klassamhället, den här reformisterna, den här tankesmedjan som Daniel Sohonen, de har ju gett ut en jättetjock bok om här om året som belyser allt detta.
Jo, du pratade om kunskap och kunskapsfrakt förut, och jag tänker att kunskap har alltid sett lite sataniskt, demoniserats av de som bestämmer. Det är, folk som vet för mycket är ett problem ofta. Jag tänker att kunskap, det är solidariskt att veta mycket. För ju mer du vet, desto svårare är det att användas för att försämra livet för andra. Och så hela det här med folkbildningen då, som håller på att monteras ner nu. Jag tror inte att det är cyniskt kalkylerat. Det känns mer bara kortsiktigt. Men vad tror du?
Ja, med folkbildningen, det är ju så att alltså en av Sverigedemokraternas stora idoler, det var en folkbildningsman som heter Theodor Holmberg. Det kan vara intressant, man kan läsa artikeln av honom på Wikipedia, och den har Mattias Karlsson, alltså chefsideologen inom Sverigedemokraterna, skrivit. Det är att han var en folkhögskoleman, han stod ju långt åt höger. Och den folkhögskola som vi har nu hatas av Sverigedemokraterna oerhört mycket. Alltså för de uppfattar det är vänster och det är internationalism och det är alltså de värsta saker som man kan råka ut för. Så att, ja, men det är ju inte en slump alltså man skär ner så enorma summor där, va? Och det är ju oerhört sorgligt. Folkbildningen har spelat en mycket stor roll i Sverige. Det är ju det alltså, att den här folkhögskolan och folkbildningen av alla dess slag har ju varit mycket, mycket viktig i Sverige. Det är ju intressant att alltså, de här, man ska vara patriotiska, hylla fosterlandet, de här Sverigedemokraterna, ska de komma på det. Det är ju alltså, inte bara Sverige utan Nordens enda bidrag till, originella bidrag till pedagogikens historia, till undervisningens historia. Det är det. Det börjar i, ja, det är Danmark allra först, och sen kommer mycket snabbt till Sverige. Och Sverige är först med studiecirklar och så vidare. Så att det är så en stor tradition, och det är väldigt många, till exempel med de här proletärförfattarna och framåt som hade folkhögskolan som en möjlighet att ta sig fram, så helt enkelt, att skaffa sig kunskap och så. Så det är ju förfärligt sorgligt detta, och som du säger, alltså det där kunskapen, jag känner av att alltså kunskap skapar solidaritet, för då kan man som se alltså detta är det gemensamma för alla människor. Alltså det existentiella. Alltså vi är på ett sätt så oerhört lika också. Alltså bara det här människoödet, detta vi föds, vi lever och så småningom så dör vi. Vi har genomgått olika åldrar. Bara en sån sak. Alltså det är gemensamt för oss alla. Så, jobba.
Här är vi, Max. Ni har gjort tv ihop, eller hur?
Ja, absolut. Jajamensan, det stämmer. Max Gustafsson heter jag, satirtecknare. Jag har illustrerat en teori av Sven-Erik Lidman när det begav sig för SVT för några år sedan. Det var väldigt kul. Jag har en fråga angående propaganda. För jag tycker att just nu som det ser ut så har vi ju trollfabriker, och det är SD och näringslivet som pumpar in pengar i liksom att sprida desinformation via social media och sådär. Jag undrar hur du ser på det och hur oppositionen kan bemöta det.
Ja, det är också en viktig och en svår fråga, kan man nog inte säga.
Ja, du får svara med en mening.
Ja, Alltså det är ju detta, propaganda, det var ju något som från början skapades inom katolska kyrkan, propaganda. Det är att föra fram saker och sådär. Och det är propagandans möjligheter har ju som utnyttjas från början av 1900-talet och framåt väldiga. Och ju mer pengar det finns bakom det, alltså med, vi tar det här Timbro, som ju var en idé av en man inom svenskt näringsliv, som det hette på den tiden, gamla SAF. Sture Eskilsson hette han. Det var ju som, det här behövs pengar för att man behöver en höger som är lika väl inläst och lika välformulerad som vänstern. Det var hans tanke från början. Och sen ska vi dominera fältet, för det är vi som har rätt, menar Sture Eskilsson. Och det har ju gjort att de har hela tiden haft massor av pengar. Det är inte bara Timbro utan Ratio, och det finns en hel radda av sån här mycket välfinansierade tankesmedier och mycket annat där. Och Sverigedemokraterna, de har ju pengar nu också. Och det är det att här i Sverige, liksom överhuvudtaget i hela världen, så har de ju funnit en väldigt billig väg att ta sig fram och sprida fördomar av olika slag, och det är ju sociala medier. Det är ju på ett sätt är det sorgligt att de har kunnat dominera så mycket där. De har ju alla sina bottar, alltså en slags robotar som spottar ut såna här fördomar och så. Jag vet inte, alltså, jag kan ju tycka att en yngre vänster skulle gå in och försöka med moteld där, va? Det är ju något som, alltså det är ju tills vidare någonting som är så lättåtkomligt detta, och spelar en roll för propagandan i Sverige. Så det, sociala medier, jag är så gammal så jag har tröttnat på, jag var på Twitter tidigare, men nu, jag följer ibland, jag tittar ibland vad som händer där, men jag är aldrig aktiv. Men jag kan citera något som sagt, något som jag tycker är bra, men annars inte. Men jag tycker yngre generationer skulle liksom satsa till vänster, skulle satsa på detta. Motröster.
Sven-Eriks trollfabrik. Ja. Från vänster.
Jag tycker att vänster har lite förakt mot icke-akademiska tankar och personer liksom. Och där förlorar ju vänster ganska mycket på engagera och locka till sig folk som inte är så akademiska. Vad tycker du om det? Och den andra frågan är ju, vad tycker du kring rent idéhistorisk kring socialdemokratins roll som en rörelse som slussar fram fascismen eller rasismen i europeisk politik inom historien liksom?
Ja, det är två stora frågor. Alltså, det här, eller den första är inte så stor, alltså detta vänstern. Alltså, det är väldigt illa om det finns ett slags förakt för icke-akademiker inom vänstern. För det med vänsterns idé är ju detta att det är inte någon intellektuell elit, utan det är folket som är det väsentliga. Det, så att om du märker något sånt där, så tycker du ska slå ner på det med samma. Alltså det kan vi alla göra. Alltså för det finns ingen som helst anledning till detta. Alltså detta att vara akademiker, vilket jag ju själv är, det är ju det att man har en väldig massa saker gratis då egentligen. Man har haft lärare som har lärt en massa saker. Man har bara ägnat sig åt detta. Och man får yrken inom detta. Jag jobbade faktiskt på tidning 2,5 år efter det jag disputerat. Det fanns inga tjänster i det historia lediga i Sverige då. Men sen har jag varit där, och det är en fantastisk möjlighet. Alltså. Så det är inte så att, utan tvärtom, alltså, då är det därför folkbildningen är så viktig. För att då kan man sprida detta. den andra frågan om socialdemokratin, den är ju oerhört svår. Alltså, jag tycker jag är väldigt besviken på hur oerhört mesig den socialdemokratiska oppositionen är nu. Alltså, man har väldiga möjligheter egentligen. Men ändå så utnyttjar man inte detta, utan Magdalena Andersson säger att hon skulle kunna gå i koalition med Moderaterna för att rädda dem från Sverigedemokraterna. Det är en förfärlig tanke, alltså de två stora partierna. Det skulle inte hända någonting, de skulle bara ta ut varandra totalt. Så, ja, socialdemokratin måste bli mycket mer så här, drivande kan man säga, för det är ju en väldig organisation, det är ett stort parti som i Sverige, det är olika på olika håll i Europa kan man säga, i vissa länder är det ju ingenting, eller de har glidit in som du sa i hängnet av helt andra ideologier och så, men i Sverige och i Norden är det ju stora partier. Så man hoppas ju att det blir. Ja. Men det är en förhoppning bara.
Du har något på gång i vår. Kan inte du berätta vad det är som kommer då?
Ja, det är en liten bok som jag har talat mycket om innehållet. Även Niklas Bengtsson finns med i den boken. Den heter alltså Tidens smala näs. Tankar i en vilsegången tid. Tidens smala näs är ett citat från Shakespeares Macbeth. Alltså det är den stora monologen som Macbeth har innan han ska utföra sina gruvliga handlingar. Då talar han om tidens smala näs, som jag tycker är så fint, för att det lever vi alla på tidens smala näs, men sen så är det ju tankar i en vilsegången tid, och den handlar helt enkelt om vad är det för en situation vi har hamnat i, vad är det för ett läge vi har, finns det några möjligheter ut och detta och så det är, ja, den bild av som jag tycker Sverige och världen ser ut idag, och sen så är det någon förhoppning om en väg ut ur detta framåt mot någonting bättre.
Sven-Erik Lidman, tack!
Samtalet spelades in på Klubb Snacka med Hanna på restaurang Blackbird i Göteborg den 25 januari år 2024. Klubben arrangerades i samarbete med Kristina Blom och Blackbird och med Ann och Ren. Vignetten gjordes av John Olsson, Marvin Varius och Henrik Fransson.